Känn er, varmt välkomna till NHL Puls, den del av podden som fokuserar helhjärtat på världens bästa hockeyliga tillsammans med Uffe Borin och Jonta Lindqvist. I det senaste avsnittet så sa vi att ja, men vi hörs i början av nästa vecka, men nu sitter vi här igen med varsin poddmick och ska surra NHL lagom till helgen. Det är lite slutspelsfeber på oss tre, Uffe.
På oss tre?
Mm. Jag tänker att vi levererar två avsnitt i veckan nu.
Jaha, ja, så. Ja, men herregud, den här podden kommer väl ut 7 dagar i veckan totalt sett om man räknar med dina andra avsnitt. Så att jag vet inte om vi ska slå oss för bröstet här direkt.
Ja, men när det kommer till NHL i alla fall så har vi stegrat i antalet avsnitt släppt den här veckan, Jonta. Och vad har du fått för känsla? Alltså, om du ska ta lite allmänt från den första rundan. Är det någonting som du brinner extra mycket för att snacka om?
Är det inte att det ändå har varit hyfsat disciplinerat? Alltså, det är ju sjukt bra hockey i första rundan alltid, men det känns som att det brukar vara mer grejer som är över gränsen. Där folk liksom övertände och tappade kontrollen. Det är en så här, om jag ska ha en bred känsla för att sammanfatta alla serier så har jag den känslan. Men jag vet inte, håller ni med om det?
Det var typ bara ett slagsmål på hela slutspelet, va? Eller något sånt. Har du inte?
Ja, det kan stämma. Jag vet faktiskt inte. Men säger du det, för det har inte varit någon... Alltså, glömmer jag bort någon, liksom, någon riktigt ful tackling nu?
Nej, och det är väl ingen avstängning så här långt i någon av serierna heller. Har inte sett någon highlights-klipp fladdra förbi där det har varit en misstänkt huvudtackling eller något liknande. Så att det kanske har varit snällare än vad vi trodde. Framförallt med tanke på hur grundserien såg ut. Då var det ju väldigt mycket slagsmål och en del fula tacklingar och så vidare. Så att det skiljer sig jämfört med hur det såg ut då.
Precis, och det är väl ICA coacherna som har lyckats lägga band på spelarna på ett ganska bra sätt, för att jag tycker inte att det är något lag som känns, av de lag jag har sett och jag försöker se i princip alla här nu, som känns liksom hämmat, att de håller igen i det fysiska spelet och den typen av grejer, utan det är väl bara att vi ser mindre grejer efter visslor, vi ser ändå lite mer kontroll och sådär än vad det gäller de här satsningarna, för det är ju de tacklingarna, visst, de kan ju ändra en match, men de kan ju också leda till en femma och det kan ju ändra en match åt andra hållet.
Men det har varit mer, vad ska man säga, renhårigt fysiskt spel. Jag läste någon siffra matchen senast mellan Toronto och Boston. Det var ju över 100 tacklingar eller något liknande. Och det var väl, vad jag kunde se, ingenting som gick över gränsen mer än att Max Domi körde på Jeremy Swayman efter avblåsningen där, som blev lite hetsigt. Men jag håller med, annars så känns det som att hittills så, inte så grumpy än, men man vet ju att det kommer att komma. Alltså speciellt de här matcherna som går, eller de här serierna som går till 7 matcher, det blir ju alltid infekterat förr eller senare.
Men full transparens för er lyssnare här då, det här spelas in under fredagen och vi är i detta nu på väg mot 2-4-0 på den östra sidan. Carolina leder med 3-0 mot Islanders och det är samma siffror i Florida Tampa, och jag tänker att vi kan börja prata om den sista serien där mellan de två delstatsrivalerna. Den här är stor och bred, det vet jag, alltså frågan som du kommer få nu, Jonta. Men är det över nu? Alltså jag tänker Tampa Bay Lightning och vad vi har sett under Stamkos, Hedman, Kulchov, Point, Vasilevski, eran. Kommer de kunna pusha ytterligare? Eller är det här sista vi ser av dem som ett kompetent slutspelslag?
Alltså det beror ju på vad man definierar som kompetent slutspelslag. Jag tror fortfarande att det här är ett lag som kan vinna en runda eller sådär även nästa år, för det vi har sett i den här serien är ju att Tampa har ju varit med, det har ju varit jämna matcher målmässigt, deras powerplay har varit ineffektivt och bara blivit sämre och sämre spelmässigt. Match 3 här så var de ju uppenbart frustrerade och med en total brist av självförtroende, den här första formationen, och jag menar, en sån sak blir väldigt svårt som det här laget konstruerat. Och samma målvaktsmatchen, Vasilevski har varit bra, men Bobrovski var sjukt bra, och match 2 där är den andra perioden i match 2 mellan Florida och Tampa är typ det bästa målvaktsspel jag någonsin har sett.
Alltså jag är ju nyfiken på vad som händer om Tampa åker ut med 4-0 i matcher. Nu leker jag med hypoteser här, men vi vet ju att Steven Stamkos kontrakt går ut i sommar. Vi har hört vad Julian Breesbaugh har sagt kring det här, att han vill vänta och se. Någonstans undrar jag ändå liksom hur ett sånt resultat skulle påverka han i hans beslutsfattande. Jonte, vad tror du? Tror du att det kan få en negativ inverkan för Stamkos del?
Ja, det tror jag. Alltså, om man kollar så här, att bygga om den så omtalade retoolen, där man alltså ska försöka fortsätta utmana och ändå bygga om, har ju i princip inte funkat för något lag. Men det vi har sett är att ett lag som Los Angeles Kings, som man får säga ryckte pluggen hyfsat tidigt, kunde ta ett par år av att ladda om utanför slutspel och komma tillbaks med en ny ung generation, medan Kopitar och Dari fortfarande är bra. För jag menar, de har ju varit otroligt bra till exempel i den här Edmonton-serien, tycker jag. Bara två Kopitar kliv fram med ett viktigt avgörande. Det är väl en sån grej som jag kan tänka att Breeze bara kollar och känner så här: okej, okay, Kucherov, Vasilevski, point. 3 år från nu, då är de fortfarande bra. Då har de ett par år kvar. Stamkos, inte samma sak. Det tror jag inte Breeze bara känner. Men då ska ni också vara beredda att liksom komma till de här killarna och säga att, vet ni vad? Nu blir det 2 år av att vi inte tradar bort några draftval. Vi ska bli yngre och så vidare. Så att det är ett realistiskt alternativ.
En tanke som slog mig just på det här ämnet som Uffe tar upp, Steven Stamkos osäkra framtid. Nu vet vi inte vart den här matchserien mellan Florida och Tampa tar vägen. Men kan ha varit sista gången vi såg ett Hedman-Stamkos-mål.
Var nog inte det snyggaste de har gjort tillsammans heller.
Nej, men när Hedman slår in den från vänster och så styr Stamkos in med. Är det med benskyddet till och med?
Ja, exakt. Det är ett klassiskt gammalt smalbensmål. Det enda mål man kunde göra när man spelar fotboll.
Ja, exakt.
Snubbla in ett smalben.
Ja, men det skulle ju eventuellt kunna vara som så att det där var det sista målet vi får se från de två herrarna. Ja, vi ska inte spekulera allt för mycket i det. Alltså, Florida, jag såg ju en siffra fladdra förbi här, att deras förlängningsfacit i slutspelet är ju enormt. Nu är det inte en övertid här, den här matchen då, men de har vunnit 11 raka övertider, och Bobrovski har stått i alla de matcherna. Och sen, som jag vet om det var Uffe eller Jonte som sa det, men vilka magiska räddningar han har bjudit på Bobrovski under de här matcherna mot Tampa också.
Ja, men han är ju som sen förra årets slutspel, det ska man komma ihåg, att han var inte speciellt bra i grundserien, men på något vis så har de ju hittat magi där. Jag vet inte hur, det snackas ju lite om att de kanske red honom lite för hårt ett tag där. Man har ju sett bilder och hört siffror om att han går ner liksom så här nästan 10 kilo i vikt eller något liknande under matchen för att han svettas så mycket. Det låter ju omänskligt, men så man kanske får ta de uppgifterna med en nypa salt. Men det kanske handlar om helt enkelt att de har hittat ett sätt att så här, matcha honom på rätt sätt för att få ur det bästa ur honom. Och han är väl antagligen en målvakt som kan ta hur stor arbetsbörda som helst. Och nu har de haft en bra, hade de i fjol också i och för sig, då var det ju Alex Lyon som gick in och egentligen räddade deras säsong genom att vara så bra i slutet av grundserien, men i år har det varit Anthony Stollers, så att det är ju också ett bevis för att de är bra på att plocka lite russin ur kakan där och hitta målvakter som kan få jobbet gjort när han inte ska stå.
Ponera att Florida vinner den här serien med 4-0 i matcher då. Nu är det ju väldigt många svenska NHL-killar som hoppar på flyget och beger sig till Tjeckien för att spela hockey-VM. Viktor Hedman, Jonta, tror att han tittar på den här lagställningen och ja, jag kanske kan vinna mitt andra VM-guld med det här gänget. Och sen finns en viss nummer 65, Erik Karlsson, där vi skulle kunna bilda backpar. Det kan bli ganska kul, jag förlänger säsongen.
Ja, det är klart att det är en kittlande möjlighet. Det vore häftigt att se dem tillsammans. Nu tror jag att Marcus Petterssons närvaro gör att det blir nog Erik och Marcus. Men det vore kul. Och jag tror att det skulle betyda mycket för de två att vinna tillsammans. De har känt varandra sedan liksom russinläger och tidiga tonåren i princip. Och är väldigt goda vänner. Och få den chansen att vinna något tillsammans, det tror jag betyder någonting. Men såklart också bara en chans att vinna något överhuvudtaget. Man vet inte hur många chanser man får, och det är en grej som Patrik Hörnqvist var inne på i sin nya roll liksom, och som man hör många spelare prata om. Liksom just att ta möjligheterna, inte ångra någonting. Jag tror absolut att det är möjligt att han åker ifall Tampa åker redan här nu. Framförallt med tanke på att det skulle vara så pass tidigt. Alltså då finns det en vecka, 2 veckor att ladda om och liksom mentalt och sådär. Så att jag tror absolut att det är möjligt.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Till den andra matchen som vi följde här torsdag till fredag natt. Carolina Islanders såg ju 3-0 även där. Sen var det väldigt tajt i natt. Det var väl 3-2 till Carolina i slutändan. Och det finns två nysnackisar där som vi kan ta. Och det gäller skador i Carolina Hurricanes. Jesper Fast, dessvärre borta resten av slutspelet. Det har Brindan Moore, Carolinas huvudtränare, bekräftat. Och sen verkar det som att Brett Pesci, det är lite dag till dag där. Han kan eventuellt vara tillbaka till match 4.
Ja, det lät åtminstone inte som att det var lika allvarligt som i Jesper Fasts fall. Så att där finns det väl hopp. Och Brett Pesci är en bra back. Men samtidigt så de har ett ganska brett manskap där bak. Så att jag tycker inte att hans frånvaro har skadat dem i någon större utsträckning.
Man ska också säga att som jag minns det var rapporten om Fast att han skulle komma tillbaka i den här serien från början. Så man får väl kanske ta den informationen gällande Pesci med en nypa salt.
Ska vi räkna med att Carolina slår in matchbollen i nästa fight, eller?
Ja, det tror jag. Jag tror Islanders känner sig tomma. Alltså Carolina, självförtroende. Jag vet inte om du såg. Fredan Andersen gjorde en sån där Patrick Ra. Gjorde en otrolig plockräddning och sen visade han upp den. Med skillnaden då att han faktiskt hade pucken, vilket Ra inte hade.
Ja.
Så det är ju tecken på självförtroende att det stämmer laget. Och ja, Carolina känns riktigt farliga den här våren.
Alltså, de har ju fått ett fantastiskt bra målvaktsspel av Andersen där under serien, Uffe. Var du övertygad om att de skulle gå med honom? För Kortetskov har ju haft en bra serie och faktiskt stått fler matcher i grundserien. Sen har ju Andersen haft sina skadebekymmer också, ska vi tillägga.
Ja, precis. Det var ju snack om att hans karriär kanske skulle vara över för inte så många månader sedan. För att han hade den där blodproppen och det lät inte allt för positivt. Sen var ju Kotchetkov väldigt bra i hans frånvaro, men det ska man minnas att Andersen sen han kom tillbaka så har ju varit briljant även i slutet på grundserien. Så att det är väl rätt rimligt ändå att de går lite på den rutinen som finns där. Och sen tror jag kanske nu match 4, det får vi se med Florida också liksom, om de, ja, nu ser det ut som båda lagen kommer att kunna få ganska bra tid med vila inför nästa runda om de gör processen kort här, men man skulle inte bli jätteförvånad om de slängde in en reservslips i det här läget.
Och framåt då, Jonta, för Carolinas del. I fjol var ju Anders Svechnikov borta under delar av slutspelet. Just nu leder han lagets interna poängliga och därefter är det ju deras toppkillar som är där uppe med Sebastian Aho, Seth Jarvis, Martin Etchas, Jack Gensel och så vidare. Det är väldigt mycket som liksom kluggar i just nu för Brindamores gäng.
Precis, och Svechnikov är ju en nyckelfaktor där. Jag menar, Aho vet vi hur bra han är. Man ska inte ta något för givet, men han känns som en kille som alltid levererar i den här typen av sammanhang. Han har egentligen allting. Han kan göra mål, spela fram, bra defensivt. Väldigt underskattad liksom. Alltså bett i sitt spel. Han är lite små, han är nästan lite ful och elak och liksom jobbig. Så Aho kommer alltid fram. Och i Svechnikovs fall så vet vi att han är också på något sätt en slutspelsprototyp med den här konversionen av målfarlighet och bara kraft. Och samma sak där, han är lite elak också. Jag kommenterade ju första matchen i den här serien och det känns som att alltså Svechnikov var så otroligt överladdad. Alltså han sköt ju på allt som rörde sig. Hela tiden, ville bara lasta puckar på mål, ville göra skillnad. Så att det kan ju verkligen vara, jag ska inte säga hela skillnaden, de förlorade ändå med 4-0 även om det var en tight serie i konferensfinalen. Men med Svechnikov och Gensel, det kan vara skillnaden.
Alltså ett övergripande tema på den östra sidan, det är att det har varit åtminstone ett lag i varje serie som har fått fantastiskt bra målvaktsspel. Bobrovsky i Florida, Swayman Boston, Shestorkin i Rangers och nu Andersen som vi diskuterar i Carolina då. Vad gör du för slutsats av det egentligen, Uffe? Jag bara kom på det så här top of mind nu.
Nej, men alltså, det vill jag bara konstatera också att det finns några mismatches där. Jag ska inte ta någonting ifrån de här målvakterna du räknar upp. Av dem tycker jag nästan Swayman har imponerat mest, för att han har ju ändå ställts mot ett riktigt bra lag. Tampa i all heder till dem, men det är ju inte samma Tampa som vi har sett för några år sedan. Och så här, Capitals, Islanders, lite så här under normal säsong med lite bättre lag i ligan skulle man nästan säga, så tror jag inte de hade spelat slutspel. Alltså, det, jag tycker att lite här så kommer väl ojämnheterna i NHL som finns ändå just nu fram.
Lördag natt, då kommer Boston och Toronto mötas i match 4. Just nu så leder Bruins med 2-1. Och det återstår att se om William Nylander är med då. Elliot Friedman på Sportsnet skrev det idag, faktiskt fredag, när vi sitter och spelar in det här. Att det verkar vara migrän som Nylander lider av. Och att de har varit oroliga för att det är en hjärnskakning som han har dragit på sig. Jonta, det här liksom mystiken som har funnits runt Nylander under de senaste veckorna. Och det har varit så enormt mycket spekulationer om varför han varit på sidan av laget. Nu verkar vi ändå ha fått ett svar här om Friedmans uppgifter stämmer.
Ja, men det är ju så det är. Alltså, en skadad stjärna och i Toronto Maple Leafs i slutspel, det är liksom ett recept för att liksom tolka nivåer av fantasi. Liksom det kommer att spekuleras hejvilt, så är det bara. Jag förstår ju att man inte vill ge någon information. Man vill alltid låta det andra laget undra. Man kan kommunicera internt om man vill ha en tydlighet. Det kan vara bra för laget att veta liksom att den här killen är borta för den här serien. I typ Bostons fall så är det ju bra kanske om de kommunicerar internt vem som står och sånt där. Men utåt sett förstår jag, det är väl bara att låta dem undra. Så att det är ju egentligen rimligt. Men summa summarum, det som är här är ju att det är sjukt tråkigt att inte se William Nylander, för att han gör ju sitt livssäsong. Vi vet att han har en historik av att prestera i slutspel. Min känsla har varit att han liksom har gått och bidat sin tid här lite under våren. Och kanske, jag ska inte säga gått på halvfart, men alltså att någonstans så kan du inte vara på topp i 100 matcher, vilket är Torontos förhoppning att spela den här säsongen, och att vi skulle få se liksom en push som påminner om höstkanten från Nylander. Så det var tråkigt att inte se det.
Det sägs ju att Austin Matthews spelar med någon typ av sjukdom i kroppen just nu, och sen har det varit enormt mycket fokus på Mitch Marner från framförallt Toronto Media, att han inte har kommit upp i den nivå som vi har lärt känna honom vid. En assist så här långt, det var ju för en vacker sådan i match 3 tror jag det var mot Boston. Men hur oroväckande är det, Uffe, att ja, men Nylander har inte spelat hittills. Matthews verkar vara förkyld eller vad det nu är som han spelade med i match 3. Och sen Marner, vi går lite vänta på honom. Det här är ju deras tre toppkillar offensivt sett.
Ja, Austin Matthews var ju helt fenomenal i andra matchen där. Så att jag ska inte ta någonting ifrån honom. Men det är återigen ändå liksom med Marner. Det har nästan varit en sån återkommande följet om varje vår. Att han har... Jag kan inte säga vad det beror på, om det bara är liksom att han sätter för mycket press på sig själv, men det känns alltid som att det låser sig för honom i slutspel, och det är såklart det är oroväckande. Och det känns som att vi börjar komma lite någonstans till den här punkten som, om ni minns, San Jose Sharks från liksom under den här eran med Joe Thornton, Patrick Marleau, alltid fantastiska grundserier, men väldigt sällan fick de då klicka i slutspelet. Och man börjar ju få lite samma vibbar kring Toronto nu, att stjärnorna når inte riktigt upp i nivå när det behövs som bäst. Och det är klart att det kommer ju att leda till diskussioner. Jag menar, det här är ju spelare som till viss del redan är rätt hårt kritiserade, och det kommer ju inte att bli mindre nu. Jag menar, Austin Matthews fall, nu tycker jag han har varit bra. Hade väl några stolpträffar där i tredje matchen också, om jag minns rätt. Men han kommer ju vara NHLs bäst betalda spelare nästa säsong. William Nylander kommer vara liksom 11,5 mil liksom. Det är inga det finns ju inga ursäkter längre, utan de här måste ju kliva fram och bli de som tar det här laget och går i bräschen. Så att det är en, om det går åt pipan nu, då kommer det att bli en hel del diskussioner. Det får man ju räkna med, vilket är blir oavsett i Toronto, men i ännu större grad efter om det blir liksom ännu ett tidigt slutspelsuttåg.
Alltså, jag måste säga att när man ser hur svårt Marner har det, jag kan tänka att Johnny Gaudreau var väl aldrig så dominant i slutspel heller för Calgary, så blir jag ännu mer imponerad av Patrick Kane. Mm. Man glömmer bort med Kane hur pass liten han är. Att han har ju inte fysiken med sig. Han är ganska liten, inte överdrivet snabb eller liksom kraftfull. Han har inte den här liksom satta hockeybyggd som till exempel Martin Saint-Louis eller Mark Recchi eller andra småväxta forwards haft. Och det är klart att det är en faktor i slutspel med storlek och kraft och sådana saker. Och då blir jag bara ännu mer så här otroligt vad han har gjort i slutspel alltså.
Men samma sak skulle man väl kunna säga om Nikita Kucherov och Braden Point. Det är inte de största forwarderna, men de har ju enorma slutspelsfacit med Tampa under 20-talet.
Precis, det är det. Och där har man ju, men där har man en annan sak. Alltså Point, visst, han är liten, men han har den där alltså, hockeyfysiken. Han är ganska satt, han är väldigt explosiv och snabb i sin skridskåkning på ett sätt som Kane till exempel inte är. Kucherov, ja, han är intressant. Han är väl på gränsen för att vara, jag tycker inte han, för mig är inte han en liten forward. För mig är han bara en forward. Han är varken stor eller liten.
Men vad är det, 2 centimeter som skiljer Kane, Kucherov eller något sånt där? Och i vikt är det nog inte speciellt mycket heller, ska jag tro.
Nej, jag vet faktiskt inte. Så det kan ju vara, man ska ge Kucherov cred också, det har du rätt i. Och någonstans som har gränsen. Så att, jag vet inte om man ska bunta upp Kane heller med Marner och sådär, men det var en tanke som slog mig liksom. Men för jag tror att det är en faktor, och där tror jag, nu kommer de här spekulationerna att komma liksom, om vem man ska satsa på i framtiden och sånt där. Och där tror jag att, förut har ju Marner ligga före Nylander om man jämför de två, men Nylander har ju en annan kraft än Marner som jag tror att Marner aldrig kommer kunna ha. Det är bara, det går inte att träna sig till liksom. Till viss del är det medfött.
Vi fortsätter över till den västra sidan tänker jag, och så blir det något typ av VM-spår här. För vi har ju svensk kampen i Vancouver-Nashville med Elias Pettersson och Filip Forsberg. Och någon av de killarna kommer ju vara tillgängliga för VM-spel. Men jag undrar så här, hur sannolikt är det att vi ens får se någon av dem dyka upp i Tjeckien? För Filip Forsberg väntar barn i maj. Och Elias Pettersson, Uffe, nu sägs ju dras med en skada, att det är en anledning till att han har varit så pass blek sedan kontraktskrivningen 3 mars.
Ja, precis. Det där kan man ju spekulera i. Det syns ju att han inte är sig själv i alla fall. Han var ju, alltså han slarvar ju med pucken på ett sätt som man inte van att se riktigt. Han är ju vanligtvis liksom så här majestätiskt i kontroll, men det var ju där, nu minns jag inte vilket av målen, var i match 2 där han liksom drällde med pucken och ställde till, jag tror det var inför Nashvilles 3-0 mål där. Och som sagt var Filip Forsberg, ja, svårt att tro att han drar över nu när det är så pass nära att barnet ska komma, så att det känns som ett det känns för ganska långsökt helt enkelt.
Alltså gällande VM-truppen, om vi bara ska ta den lite mer i detalj. Jonta, jag skrev på plattformen X, som du inte är en del av längre, häromdagen, att ja, men topp 4 på backsidan, det är Brodin, Dahlin, Pettersson, Karlsson. Och redan där, vips, så kan man säga att Tre Kronor kanske är guldfavorit. Bara tack vare det. Sen har det ju ramlat in intressanta forwards också med Eriksson Ek och Burakovsky, Olofsson, Johansson, och sen har de ju satt sin målvaktssida nu också. Alla killar under 26. Det är ju också fascinerande, måste man säga. Det kan aldrig ha hänt i Tre Kronors historia att vi har haft ett så ungt målvaktsstall som vi har nu.
Nej, precis. Och när du lägger den topp 4 till den målvaktssidan där man ju känner att det är lite oklart vem av dem som kommer att bli första keeper, men någon av dem borde ju kunna gå in och göra en riktigt bra turnering.
Vem sätter man på läktaren? Jag tycker inte det är givet med Wallstedt heller.
Nej.
VM-målvakt i fjol, men också har samlat på sig erfarenhet, känner Halland förbundsledningen. Alltså han skulle kunna vara tvåa också, att typ Filip Gustafsson ryker.
Ja, den är svår, för att det är så att Ersson var bra under stunden men tappade på slutet liksom när arbetsbördan blev lite tung för honom. Filip Gustafsson har varit mycket upp och ner, och ja, vad ska man säga liksom om Wallstedt som har gjort, vad var det, 2-3-0 matcher och resten i AHL. Det är svårt att dra några slutsatser där, men de får väl komma in och tävla om det, och det är väl en ganska gynnsam setup egentligen att kanske få lite, förhoppningsvis kommer de lagom tid innan turneringen att landslagsledningen kan få en rejäl titt på dem och känna efter liksom vem av dem som känns hetast. För det är ju som ni säger, det är otroligt jämnt baserat på liksom de säsonger de kommer ifrån. Jag tycker inte det går att säga egentligen vem som är 1 och vem som är 2 och vem som är 3.
Nej, alltså det ska vi komma ihåg, även om Wallstedt inte har spelat så mycket NHL. Om vi tar Samuel Ersson som exempel, jag har väldigt mycket respekt för vad Ersson har gjort den här säsongen, tuffa omständigheter. Jag menar, du har hela Carter Hart-situationen som skapar ett, någon sorts, ja, bara en jobbig situation runt laget som påverkar honom såklart. Och sedan den här pushen för slutspel och där laget krackelerade lite. Så jag har väldigt mycket respekt för vad han gjorde. Men samtidigt kan jag inte sitta där och säga att jag inte tror att Jesper Wallstedt hade klarat av att göra samma sak om han hade varit i den situationen. Och samma där. Hade han varit andra målvakt, hade han slutat säsongen med sämre siffror än Filip Gustafsson. Så att det är en väldigt intressant situation.
Det är det. Innan vi ska ta några lyssnarfrågor till det här avsnittet så tänker jag att vi bara ska nämna för alla lyssnare också om de har missat det. Vi spekulerade i tisdagens avsnitt att okej, Dave Quinn kanske inte blir kvar i San Jose Sharks, att Mike Greer hade sagt på en presskonferens att vi utvärderar tränarsituationen hos oss just nu. Och nu är det bekräftat, det var väl under torsdagen som Greer gick ut i pressmeddelandet och säger att ja, men vi kommer leta efter en ny coach. Jag kastade bara upp Woodcroft senast som en kille som de kanske tittar på. Uffe, vad känner du? Det finns ju ändå några lediga tränare där ute. Vad tror du Mike Greer kommer gå ut efter för profil?
Ja, den är intressant. Nu kändes det egentligen som att David Quinn var ett profil för dem, liksom någon som är van att jobba med unga spelare och jobba med utveckling och sådär. Och det har väl kanske ändå inte lett till de resultaten man hade förväntat sig. Så jag vet inte om vi får se liksom samma scenario som i Buffalo, liksom att man går efter en mer rutinerad, kanske lite mer tuff coach i det här fallet. Men av de som finns tillgängliga, Jay Woodcroft snackade vi om förra gången, så behöver vi inte ta upp det igen, men jag vet inte, det handlar ju också liksom om vad de coacherna som finns på marknaden är intresserade av. Jag tror för en sån som Craig Berube som redan har varit fram och vunnit, så tror jag liksom ett jobb i Ottawa eller något lag som ligger lite längre fram i sin process är mer intressant än San Jose, där man vet att det är minst 2-3 år till av smärta får man väl konstatera innan det kommer att hända något bra. Så att jag tror fortfarande ändå att man behöver någon som kan få de här yngre gardet att fortsätta att utvecklas. Och med lite flyt i lotteriet här framöver så kan de ju faktiskt få en Macklin Celebrini till nästa säsong. Och det kan ju göra en ganska stor skillnad det också på sikt.
Jag tror 100% att de kommer gå på en yngre tränare. Det finns så många anledningar. Nummer ett, som Uffe säger, att de här etablerade tränarna kommer vilja ha andra lag. Nummer två, att de inte är där än. Det är fortfarande ett utvecklingsstadie, så det passar nog Sharks bättre. Nummer tre, att du har en uppsida på en sån ung tränare. Så att du tar någon college-tränare som kommer in och blir grym. Då har du en coach i 5 år. Alltså lite av en John Cooper-grej, att någon som kan göra resa med laget. Och komma från lite ingenstans. Och där har du en... Det blir oftast inte så, men det finns ju i alla fall en möjlighet att du har ett lite oprövat kort. Men det jag tänkte på, jag undrar om de kommer ringa Don Granato. Jag vet inte om de kommer göra det som huvudtränare, men kanske komma in som en assisterande.
Ja, varför inte? Men ni utesluter en tränare som Dean Evason som fick lämna Minnesota under säsongen här. Han är lite för old school, för gammal, eller vad tänker ni där?
Jag tycker han är en bra coach, men nej. Nah.
Jag tror att det kan vara en möjlighet, för att Dean Evason är inte i det skedet av sin karriär. Alltså, han kan inte välja att vraka på ett sätt som Berube primärt kan göra, men man kan slänga in Todd McLellan där också, som jag tror kommer få ett bra jobb. De är längre in i karriären, de har ett större renommé, de kan liksom vara lite mer kräsna. Dean Evason, det är bara att ta det jobb han får liksom. Och om hans jobb
jag
är...
Dean Evason var ju faktiskt San Jose som spelare nu. Mm. Nej, jag tror kanske där i början, som när de var expansionslag till och med. Så att det finns ju en historik i alla fall. Mm. Jag tänkte på bara ett namn som dök upp här. Och det är ju David Carl. Dels så ledde han i USA till JVM-seger i, som vi minns, i Göteborg. Men även nu ledde han University of Denver till college-mästerskapet i USA. Det är ju verkligen en sjukt spännande tränare. Och hans brorsa Matt Carl, som var back i NHL under många år, han inledde väl sin karriär i San Jose. Den är lite långsökt, men jag vill ändå bara nämna den där.
Ja. Mest långsökta kopplingen någonsin i NHL-Puls historien. Ja,
men Carl är intressant, men han har ju uttalat sig, och det kan ju vara lite taktik också, att så här, men jag har en bra situation, han har en ung familj. Liksom Denver är bra ställe att bo på.
Fast han öppnade väl i en intervju med Spitten Schicklitz, Jonte, att ja, men om det är rätt tränaruppdrag igen, så alltså skulle jag kunna överväga
det. Ja, det är det jag menar, det är ju lite förhandling att så här, få det att låta som att han har en bra situation som han verkligen måste lockas ifrån. Det är klart, i det skedet som Carl är, då tror jag ju framförallt att det handlar om trygghet, att gå efter liksom Ska han ta ett San Jose, då tror jag att han ändå ska ha, vill ha 3 år på kontrakt i alla fall, så att han kan känna att okej, jag kan flytta familjen, jag får chans att växa in i det här själv också. Så för honom vore ett Sharks jobb förmodligen bättre än att ta liksom ett lag som är pressat att vinna här nu.
Ja. När man pratar lediga tränarposter i NHL, så ja, men vilka svenskar då skulle kunna vara med i en rekryteringsprocess? Säkert inte speciellt många. Roger Rönnberg fast i Frölunda. Jag tror inte att det är en coach som kanske överväger Nordamerika. En Sam Hallam har vi diskuterat väldigt ofta i det här programmet. Men jag tänker så här, Jonta. Dan Tangnes, när flyttar han över? För han har gjort resan med SOG, han har vunnit där, han har fört dem till toppen. Jag tror ändå att han skulle lockas av kanske ett AHL-uppdrag och sen att han vandrar liksom pinnhålen upp för att sedan kunna kanske etablera sig i NHL som assisterande tränare först och främst då. Han är fortfarande ung, ska vi säga, Tangnes, även fast han har varit med länge.
Hur gammal är han?
Ska vi säga att han är dryga 40? Spontant, utan att ha kollat det. Kan kika lite snabbt här. Han är född 79, så att han är 44 i år då. 45 i år.
Nej, men alltså jag tror att du har rätt i liksom den vägen. Och det är därför, om man ska säga någon som är nära, närmast framförallt om vi tar Sharks-jobbet specifikt, så är det Anders Sörensen.
Absolut. Bra
som har Rockford, alltså Chicagos AHL-lag, och har liksom varit gått den vägen, jobbat mycket med spelarutveckling. Han är ju i min värld, om vi då ska prata om vem som faktiskt skulle kunna vara med i processen för Sharks-jobbet, är han den solklart mest realistiska kandidaten för mig.
Mm. Så att jag hoppades på att den underliggande processen skulle komma där, så att vi skänkte en hundring till Barncancerfonden, men kanske i nästa avsnitt då.
Du forcerar det.
Ja, verkligen. Okej, hörni, vi gör så här. Kort break, sedan lyssna frågor.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ja, men då öppnar vi upp frågelådan för det här avsnittet, och den första funderingen vi har fått in kommer från Niklas Stende Eriksson. Han skriver: hej, vad tycker ni om det här? Är Stamkos verkligen före Erik Karlsson? Det går att argumentera för båda två här, men kul med Markan på topp 10. Och då ska vi säga det att det var en redraft av 2008 som han syftar till, som Steven Stamkos då toppade för Erik Karlsson, därefter Drew Doughty, Roman Josi, Alex Pietrangelo, John Carlson, Jordan Eberle, Jared Spurgeon, Braden Holtby och Jakob Markström. Hoppas att ni hängde med där. Det var topp 10 i alla fall i den redraften från 2008. Uffe, jag tycker Niklas har en poäng här. Alltså, Erik Karlsson, ska han vara tvåa där bakom Steven Stamkos?
Ja, jag satt och funderade här. Jag tycker den är skitsvår. Stamkos kapten, lett Tampa, eller jag varit delaktig 2 raka Stanley Cup, 3 Stanley Cup-finaler, 4 under karriären till och med. Så att på en individuell nivå skulle jag kanske säga Erik Karlsson. Men någonstans så undrar jag också om inte Stamkos hade drabbats av alla de här skadorna ganska tidigt i karriären, om vi hade sett på honom annorlunda. Men han är fortfarande bra, han dunkade in 40 mål i år och hade över 80 poäng, så att det är ju ingen duvunge än idag heller.
Det är väl bara Ovechkin som har gjort fler mål sedan han klev in i ligan också, ska vi säga.
Precis, och det är för mig där det kan kokas ner till är väl att Steven Stamkos är center, en första center som har lett ett lag under, jag menar, vad är det, det blir 15-16 år nu då. Erik Karlsson, toppback såklart med sina Norris Trophies och sådär, men jag tror ändå att det du vill bygga din franchise kring genom ett högt draftval, det är ju någonstans ändå den där första centern. Och tittar man på hur Tampa har strukturerats genom åren, så har ju ändå han varit konstanten där som de har byggt kring Sen har ju Kucherov och Hedman och Braden Point också kanske blivit bättre spelare än honom över tid, liksom, eller viktigare spelare i alla fall. Men som ett fundament i en organisation, om man vill liksom, som i det här fallet, Tampa var ju riktigt usla vid den här tidpunkten han kom in, såklart, eftersom de fick drafta först, så tycker jag ändå att helt rätt val att gå efter liksom första centern som man kan bygga vidare kring. Så att jag landar nog ändå i att det är rätt att plocka Stamkos där.
Jag ska bara säga det innan Jonta tar vid här också, att ordningen från 2008 var ju Stamkos etta, Dauri tvåa. Sen var Erik Karlsson på en 15:e plats, det var Ottawa som tingade honom. Och i den här redraften då skulle Erik Karlsson hoppa upp på andra plats före Dauri, så att det skulle vara topp trean. Så, då vet lyssnarna det också innan Jonta fortsätter.
Jag skulle faktiskt säga att jag vet inte om jag håller med så här. Givet allt som har hänt och hur Tampas lagbygge föll, så funkar ju Stamkos och kanske en bättre spelare just för det här specifika laget. Men för mig är Stamkos inte den spelaren, alltså den första centern. Han är egentligen, för mig är han mer som en ytterforward som har spelat center, i det att han är en skottförstspelare. Han har alltid jobbat bra över hela banan och sånt där, men han är inte en dominant defensiv center. Han är inte en spelfördelare, så för mig är inte han den prototypiska första centern som man vinner med. Och det var han ju inte heller. Alltså Braden Point var ju deras första center, båda Stanley Cup-titlarna. Så att, okej, okay, i Tampas fall, men det är för att de hittade Point, de hittade Kucherov som är den här speldosan som är som en första center, fast på kanten, Hedman och så vidare. När då Hedman kanske inte behöver Karlsson på samma sätt, men om jag skulle välja en av de här två till bara ett random lag, och vet att det här ska vara min bästa spelare, min franchise-spelare, hade jag utan att tvekan tagit Erik Karlsson före Stamkos. Jag hade nog tagit Dowdy före Stamkos också. Kanske till och med Romagnosi, men i alla fall Karlsson absolut, Dowdy ja, och sen diskuterar.
Men Jonte, det tycker jag är intressant, för de bristerna du räknar upp på Stamkos, man kan ju hitta sådana brister hos Erik Karlsson också, liksom inte dominant defensivt. Alltså, när du resonerar så, då känner jag ju snarare att då borde ju Dauri gå etta. Då borde ju Dauri gå före Erik Karlsson.
Ja, det kan man debattera. Som jag sa, jag håller nog Dauri före Stamkos också. Skillnaden mellan Stamkos och Karlsson är att Karlsson är en playmaker. Erik Karlsson är en kille där du kommer att få ut 10-15 mål extra av vissa spelare i ditt lag. Medan Stamkos inte är den spelaren. Och jag skulle säga att jag kanske är partisk gentemot det, men jag tycker att man ser ju generellt sett, är det mer värt för mig med en center som är en spelfördelare kontra en målskytt. Och i fallet Karlsson så är han så unik att han liksom kan fylla ganska mycket av det behovet från en backposition. Han är i princip den enda backen i modern tid som har varit spelfördelare på det sättet som en bra center är. Så därför, och det där man jämför honom med Dauri. Dauri är såklart mer komplett. Men Karlsson har den nära sjuka X-faktorn med sitt spelfördelande som ingen annan backa haft i den här eran.
Alldeles oavsett ordning på de här spelarna så måste man ju säga att det var en sanslös backdraft. Alltså du har Karlsson och Dauri som har vunnit Norris och varit med den här erans kanske två bästa backar. Och sen har du tre stycken som har varit med i diskussioner om att vinna Norris någon gång. Med Josi, Pietrangelo, Karlsson också. Och sen Minnesotas kapten i Spurgeon. Alltså, du har ju bättre koll på draftklasser och år och så vidare än vad jag och Jonta har, men det måste ju absolut vara en av de mest stjärnfyllda backåren någonsin i NHLs historia när det kommer till draften.
Ja, men tittar du bara på den här listan så ser du väl sex namn som antagligen kommer att komma in i Hall of Fame vad det lider. Det är kanske John Carlson, kanske är en kantboll. Men han har ändå vunnit Stanley Cup och liksom har en riktigt stark karriär bakom sig. Men de där första fem är ju givna i Hall of Fame. Det är ju bara att konstatera.
Josi har ju vunnit Norris också.
Ja, bra att du la till det. Det är tre backar med Norris vinster då, och två stycken som har varit med i diskussionen. Spurgeon har ju aldrig varit nära riktigt. Ska man säga att han under sin peak, kan han varit en topp 15 back?
Ja, det skulle jag nog ändå säga.
Ja, det kan man säga.
Jag menar, han liksom ändå hade säsonger där han producerade ganska bra, trots att han egentligen först räknas som en defensiv back. Så att man ska inte underskatta hans resa, även om han inte kan liksom räknas in i elitskiktet.
Jag tror att det var 3 avsnitt sedan som jag och Jonta diskuterade vad NHLs nya lag ska heta. Vi hade några alternativ då. Arizona som nu har flyttat till Utah och Salt Lake. Och vi har fått in 2 lyssnarfrågor som berör detta ämne. Och jag tänker att de här ska vi rikta till Uffe först och främst, eftersom att han inte kunde vara med då på grund av sin överkroppsskada. Fidde har skrivit så här: hallå, tack för en grym podd. Hade inte Salt Lake Lions varit ett kanonnamn på NHLs senaste tillskott? Och sedan har Filip Kiltorp lagt in några förslag här också. Han skriver så här: hej, jag satt och klurade lite igår efter att ha lyssnat på er och gjorde en kort research över vad Utah är känt för. Och jag kom fram till följande. Nu får du vara med här, Uffe, då, för du har hört Salt Lake Lions.
Mm-hmm.
Och nu kommer Utah Rattlesnakes, Utah Ravens, Utah Snow Canyons, Utah Rocky Mountains, Utah Watchmans, Utah Mountaineers, Utah Otters och Utah Mormons.
Mormons vill man ju gärna se. NHLs första är genomreligiösa lag.
Ja. Vi ska säga att Filip skriver också inom parentes där, kanske känsligt med religion / tro på Mormons.
Antagligen. Ja, det var väl ganska många av de där som kändes paje, måste väl erkänna. Gud, vad svårt.
Ja, jag har den. Ja, du får tänka, Uffe. Nu för vi pratade ju senast om att det här är hela grejen, att det inte är namnet du, som är hela grejen, utan det är också hur du kan marknadsföra och allting där. Och jag känner att du skulle kunna bygga någonting riktigt bra runt skallerormar. Att liksom ha måljudet med skallran, de där ögonen med pupillerna, ormpupiller, liksom lite grann Kraken-mystiken. Jag tror att det har någonting. Rattlesnakes, det gillar jag väldigt mycket faktiskt.
Ja, den
är det
bra.
Bästa förslaget hittills.
Den är bra. Men grejen, du tyckte ju inte att det spelade så stor roll med namn och profilering.
Jo.
Sa du då?
Det var du som, nu lyssnar du inte. Jag sa att profileringen är jätteviktigt. Och namnet i sig är inte helt avgörande. Och som du tänker på Vegas, då tänker man på hela spektaklet och liksom allt det där ståhejet. Och det är ju inte själva namnet Golden Knights som gör att de har fått en profil. Och lite samma med Kraken, att det är färgerna, de har byggt den mystiken, liksom kuststaden. Hade de heta liksom Sockeyes istället hade det funkat lika bra, tror jag.
Ja, inte säker på det. Men då kan jag komma in med ett lyssnarinspel här från Mattias Paul. Och han skrev så här: hej, lyssnade sent om sidor på avsnittet där ni diskuterade namn på det nya Utah-laget. Och även kom in på Vegas namn. Jag tycker Vegas namn är ganska briljant faktiskt. Bland annat tack vare en aspekt som ni inte tog upp. Golden Knights uttalas ju på samma sätt som Golden Knights, det vill säga gyllene nätter, något som Las Vegas som stad är känt för. Det var allt, tack för en grym podd.
Ja, jag brukar ju tänka på etablissemanget i Stockholm ibland när jag har eller vad heter det? Heter det Golden Hits? Golden Knights? Det finns ju något sånt där.
Golden ja, Hits, ja.
Ja. Exakt. Ja, det var till med fel.
Ja.
Nej, men ja, det är en bra poäng och den tanken har slagit, men jag har aldrig hört dem använda det.
Nej, det har de inte. Nej. Men åter till det nya NHL-laget. Jag gillade ju Salt Lake Lions som Fidde hade där. Nu verkar de ju inte ska gå med Salt Lake i namnet utan att det blir Utah. Och då kanske det är Utah Rattlesnakes som är det bästa. Det tyckte Jonte i alla fall. Vad känner du för?
Jag tyckte Ravens låg bättre i munnen, men det finns väl redan ett Baltimore Ravens är det amerikansk fotboll?
Men det är baseball.
Nej, amerikansk fotboll.
Ja, jag är dålig på de där sporterna. Så att, jag bara reagerade på att det nog finns en tidigare. Då brukar det väl inte vara aktuellt. Va? Man får inte... Eller, jag vet inte hur copyright-lagarna funkar.
Det finns det
där,
ju men... Panthers både i hockey och NFL.
Ja, just det. Carolina Panthers. Ja, det är sant. Ja, det finns nog fler sådana exempel också.
Som så vi fick lyssnarfråga om förut då, eller lyssnar påstående, för nu kommer jag tänka på det.
Vadå?
Om Panthers.
Ja, just det. Den fick vi också. Jag vet inte, jag hinner nog inte leta upp den här gällande det namnet. Men jag skulle vilja säga som så, är det inte väldigt få ord som gifter sig bra med Utah, Uffe? Det är ett problem för dem.
Utah Jazz tycker jag är ett jäkligt coolt namn om man tittar på basketlaget, men...
Men de kopierade väl bara det från, var det i New York-området, det jazzlaget?
Men de var New Orleans, va?
New Orleans var det när de flyttade. Så de tog väl bara över.
Aha,
det.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte nästan för jazz och Utah. Inte för att det kan så mycket om jazz. Men känner väl inte att det är någon så här uppenbar koppling annars.
Jag har hittat den lyssnarfrågan, Jonta. Eller det var ju snarare ett inspel. Det var Tim Bågefalk som skrev så här: hej, tack för en bra podd. Jag tror att djurexperten Jonta hade helt fel ett påstående att panter... Eller att panter och puma är samma djur. En panter är en svart leopard eller jaguar. Inga dokumenterade svarta pumor verkar finnas. MVH Tim. Jaha, vad har du för svar till honom då?
Ja, Tim har ju rätt i sak men fel ändå. För att det vi pratar om här, han pratar om svenska. Och vi pratar ju om engelska namn. Och det är ju så att på det svenska språket så används benämningen panter enbart för leoparder och jaguarer som har melanism. Det är alltså en pigmentgrej som gör att deras päls blir svart. De har fortfarande fläckar och man kan se i motljus kan man se att de har fläckar också. Men på engelska används benämningen panter även för pumor. Till exempel då Florida Panthers. Det syftar ju till en underart av puma som lever i Florida, i Everglades, i träsket där. Så att exakt. Det, på svenska använder man bara den benämningen panter för svarta jaguarer och leoparder, men på engelska använder man panter även för pumor. Så att rätt fast fel, Tim.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Okej, bra. Då har vi rätt ut det. Uffe, hinner du med en sista lyssnarfråga eller måste du koppla bort nu?
Nej, jag hinner med en sista.
Ja, bra. Då tar vi den från Oskar Engvall här. Hej Hockeypuls, tack för en grym podcast. Jag har en fråga kring Viktor Hedman. Jag är född 15 december 1990, alltså 3 dagar innan Viktor, och spenderade alla mina somrar i Övik under uppväxten och såg Viktor år efter år och konstaterade hur liten och tunn jag var. Men sen har jag såklart följt hans hockeykarriär med stort intresse. Men ni som följt honom på närmare håll från Modo Elitserien till idag, kunde ni någonsin tro att han skulle bli så här bra? Och vad har han gjort för att både lyckas nå så extremt hög nivå och samtidigt hållit en så otroligt hög lägsta nivå år efter år? Trots ett VM-guld så känner jag att det är otroligt tråkigt att vi inte fått se honom i ett OS under karriären, även när han inte blev uttagen till Sochi. Men räknar med att han kommer hålla en väldigt hög nivå även OS 2026 i Milano. Ha en fin fredag och grym helg.
Men om jag ska börja där, jag vet ju att ni som är uppvuxna i Övik har ju såklart ännu bättre koll, men jag slog ju mig in som journalist där någonstans, eller som renodlad hockeyjournalist någonstans när Viktor kom fram. Så det var ju liksom en av de här första stora talangerna man fick ynnesten att följa på nära håll. Och jag var på draften i Montreal 2009 också och fick hänga med honom där under de där dagarna, vilket är så här minne för livet. Det var hur coolt som helst. Och jag vet inte, det jag slog sig av med Viktor var ju liksom så här att trots att han liksom i ett tidigt skede, han kom väl in i SHL eller Elitserien som det heter då, redan som typ 16-åring blev jättehypad, men ändå väldigt jordnär och ödmjuk inför liksom det som väntade. Sen ska man komma ihåg att det var ingen dans på rosor de där första åren i Tampa. Han kom in och hade extremt stora krav på sig. Laget var dåligt, organisationen var lite i kaos efter några misslyckade ägarår där. Så att han fick ju verkligen leta sig fram och hitta sin identitet i NHL innan det här stora lyftet kom. Och det får man ändå ge honom, att jäkla massa tålamod, hårt arbete givetvis, väldigt dedikerad till träning och sådär, som jag tror ligger till grund för att han inte har varit skadad så mycket. Och sen så i grund och botten sjuk talang liksom, atletiskt sett. Och jag menar, det går väl hand i hand med hela biten med hans inställning. Alltså, för det är ju så här, liksom, du kan vara hur stor talang som helst, men det är så många andra bitar som måste falla på plats för att du ska bli en av de bästa i världen.
Ja, alltså jag tror att en grej man ska komma ihåg också som när man pratar med lägsta nivån är att han är på ett sätt den sista stora backtalangen, tror jag, som egentligen bara fick fokusera på defensiven sina första säsonger. Nu tar man in det på ett annat sätt. Alltså nu kan du komma, är du en back som går topp 3 i en draft, då kommer du gå in och spela PP direkt och liksom göra de grejerna. Och sen kommer du successivt att liksom komma in i det defensiva jobbet. Men Victor var ju tvärtom, att de fokuserar egentligen enbart på defensiven. Och jag säger inte att det är rätt eller fel, men det har ju gett just den här grejen att han har i ryggraden, den här gamla skolan, att inte göra det för svårt i defensiv zon. Så det hjälper ju till med lägsta nivån. Och sen tror jag att Muffin är på att om du tänker kombinationen av storlek, rörlighet och spelsinne, så jag vet inte om det finns någon annan back i historien som man kan jämföra. Det är väl typ en Chris Pronger kanske, som man kan slänga in en annan typ av spelare, men om man ska prata om det liksom. För det är ju inte, man ska ju säga så här, när Victor kom in och var 1,98, det är, jag vet inte om det finns någon hockeyspelare i historien vid den tidpunkten som var 1,98 och hade rört sig på det sättet. Kanske Erik Lindros liksom.
Och sen ska vi ju säga det också
speciellt.
Ja, och så ska vi säga det precis som Oskar nämner där i sitt lyssnarmail också, att men Hedman född i december också. Alltså tittar man till antalet NHL-spelare som är födda första halvan av året, så är det betydligt fler än andra. Och jag skulle vilja säga som så, av de aktiva spelarna just nu, jag tittar till en lista här, undrar om inte Victor Hedman är den bästa decemberspelaren i NHL. I alla fall i den här eran. Ett annat namn som finns där är Drew Doughty exempelvis och Matthew Tkachuk. Nu är Tkachuk betydligt yngre än vad Hedman är. Men man kan ju jämföra Doughty och Hedmans karriärer rakt av, Jonte.
Exakt, det kommer vara en intressant diskussion när allt är sagt och gjort med Doughty, Karlsson och Hedman. För vi nämnde ju några av de andra bra backarna i den väldigt fina backkullen som kom där 89-90. Väldigt bra backar med de vi nämnde i draften där. P.K. Subban 89, jag kanske glömmer någon annan också här. Men, jag vet inte, svaret på frågan är väl där någonstans. Och spelsinnet som sagt, som vi inte ska glömma bort. Faktiskt, man pratar ofta om de atletiska förmågan, skridskoåkning, men en väldigt bra blick för spelet också i offensiva lägen.
Slutligen då, vi touchade ju vid en redraft 2008, vem som skulle vara 1, 2, 3 där. Uffe, det är väl som så att hade man gjort om den draften idag, då hade Hedman varit före John Tavares.
Ja, det skulle jag hävda. Den diskussionen har vi haft tidigare, och jag menar, både individuella meriter och lagmeriter, så smäller Hedmans karriär högre ändå, skulle jag säga. Tavares har varit en bra spelare, men jag vet inte om man kan säga att han kom upp någonsin riktigt i superstjärnenivå ändå. Det kanske går att jämföra med Stamkos, men minus liksom framgångar med sina lag.
Och med det så ska vi tacka för det här avsnittet. Det blev en knapp timme om första rundan VM och lite annat också från NHL-världen. Vi är tillbaka om några dagar igen i början av nästa vecka. Då blir det ett NHL-puls-avsnitt. Fram tills dess så är det Hockeypuls Extra som smattrar på en gång om dagen fram tills dess. Puss och kram på er. Ni vet att ni kan höra av er till adam.johansson@expressen.se och vårt Hockeypuls Instagram-konto. Ha det så bra. Trevlig helg. Hej, hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.